Välkommen till Jaktloggen podcast. En podcast för jägare, av jägare. Ett stort tack till huvudsponsorn av detta avsnitt, Prima Dog Sverige. Superbra hundmat för friska hundar. Idag ska vi försöka reda ut problematiken kring noskvalster och halsinfektioner. Många jägare där ute är livrädda och något hypokondriska när det kommer till noskvalster. Och jag kan säga att jag själv har varit en av dessa oroliga själar. Men idag ska vi prata med en otroligt kompetent veterinär, Anna Pamuk, som är dagens gäst. En av få veterinärer som jag själv har rådfrågat och faktiskt fått konkreta svar och metoder för hur jag ska gå tillväga i de olika problemområdena som jag har haft med mina hundar. Det var även Anna som fick mig att tänka om helt när det kommer till just noskvalster. Välkommen till Jaktloggen podcast, Anna Pamuk.
Tack så hemskt mycket. Vad roligt att få vara med.
Ja, roligt att du är med också. Och det, vi försökte få till det här. Jag var ju och besökte dig, men det... Vi har varit och pratat så mycket utan att spela in så att tiden drog iväg, och för att jag skulle komma hem innan 6 på morgonen så var jag tvungen att åka.
Jo, jag är känd för att prata mycket.
Så då spelar vi in det här på länk istället nu.
Ja, nej, men det var ju, du är väl helt matt, Jonas, efter det här besöket.
Ja, det tog ju någon dag att komma tillbaka mentalt.
Mm, jag förstår det. Det är mycket nytt att ta in.
Verkligen. Det blir så informativt så att hjärnan slår frivarv.
Då har jag lyckats.
Ja, faktiskt. Men, och sen när man kommer därifrån, då blir man lite sådär också. Att vad var det vi pratade om egentligen?
Ja.
Det blir väldigt mycket.
Ja, och det handlar ju egentligen om det, hur man ska göra för att man vet att man släpper en hund som är frisk så långt man nu har kunnat kolla detta och som man har laddat på rätt sätt med träning och utfodring.
Ja.
Och då kommer vi ju lite till hur var och en av våra hundar faktiskt funkar och hitta, var lite så här lagom paranoid och hitta riskområden.
Ja, men precis. Och det var ju som jag sa till någon kompis också att ja, men vad var det nå på någon hund då? Ja, alltså det var ju ingen av dem var ju frisk. Men nej, okej.
Nej, men alltså det är ju så. Det finns inga friska hundar så. Det handlar ju om, nej, men det här är, vi pratade om det du och jag, det här är ju liksom så här Charlotte Kallor som sjunger opera när man ska springa på en elitnivå, även om de har en otrolig syreupptagningsförmåga. Och så ska de dessutom skalla många av våra hundar.
Mm.
Alltså de lever top of the line, och då måste vi som jakthundsägare vara lite extra paranoida och hitta riskområden. Och genom att vi vet om att den här hunden fortfarande så att säga är synligt frisk men har den här lilla risken i botten, kanske en stel rygg eller en röd hals eller någonting annat som kan stöka, så kan vi ju anpassa våra förberedelser så att vi försöker att ta bort de bekymren innan de kommer.
Precis.
Så att det betyder ju inte att jag har sjukskrivit alla dina hundar, det måste vi klargöra.
Nej, precis.
Så det blir lite matt så här. Men... utan det handlar om att lära ut hur man ska kunna se på sin hund på ett nytt sätt.
Mm. Jag tycker att det var jäkligt smart också, och det är ju som du säger, det är inte att man sjukskriver alla hundarna, utan det är att man hittar riskområden i varje individ för att kunna förebygga att de inte blir sjukskrivna.
Exakt, och det är så, för det, jag kan säga så här för att vara helt ärlig, de allra flesta fall som jag träffat på hästarna, inklusive många akutfall, går ju att förebygga, och det är det som är liksom surt, men samtidigt våran, vad ska jag säga, morot som jakthundsägare, att hitta de här lösningarna innan det händer.
Men du, Anna Pamuk, du är ju känd som fjällveterinären, men du är ju inte bara en veterinär, utan du är ju även en person och en jägare också.
Jajamän, det är mitt privata jag, på att säga. De går lite ihop, men jag jobbar ju och lever för mitt stora intresse också, nämligen hundar och jakt och naturen, och bara vara på en plats på jorden när man känner sig lagom trygg, långt ifrån Putin, och får umgås med sina hundar.
Ja, precis. Bort ifrån Putin och covid.
Ja, exakt. Putin och covid. Ingen fara egentligen, än så länge.
Nej, då kan det vara skönt att gå ut på fjällen med hundarna bara.
Ja. Nej, men alltså skämt åsido. Vi som jobbar här på fjällveterinären är ju jägare allihopa och har ju ett stort intresse liksom, för vi står med fötterna på jorden, och det tror jag är väldigt viktigt när man för en dialog både mot hundägarna och sen naturligtvis mot andra faktiskt kollegor som kanske tycker att det är lite förvirrande det här med jakthundar och arbetande hundar.
För det är ju verkligen så, jag har ju besökt veterinärer med mina hundar, och man märker ju att många veterinärer är ju inte nischade på jakthundar, och då är det väldigt svårt att hitta felen på jakthundarna.
Det är förbannat svårt, och jag har liksom, istället för att liksom gå omkring och vara arg på veterinärer eller till och med irriterad på kollegor som man själv i ärlighetens namn kan bli ibland, så får man tänka sig att de vet ju inte alls vad det är. Vi har ingen undervisning om hur en jakthund fungerar, hur en arbetande hund fungerar och vad som är så speciellt med dem. Den frågan får jag ju jätteofta från mina kollegor. Mm. Utan då tänker jag att om man då försöker att vurma om det här samarbetet mellan hundägaren och veterinären istället, så att jag försöker ju lära hundägare och jakthundsägare hur man ska titta på sin hund och vara en, ursäkta uttrycket, jävligt jobbig djurägare. Var liksom frågvis och säga att inte bara nöja sig med att få en noskvalstertablett eller en antiinflammatorisk tablett emot en röd hals, utan att man verkligen säger, men vad är det som händer? Hur ska jag förebygga det här? Mm. Så kunskap, jag tänker att man lär sig mer om sina egna hundar och tar den också till en veterinär som man känner sig trygg med i en dialog. Det är min absoluta. Men jag tror att så här ser det ut. Jag menar, det är ju, alla är ju specialiserade inom sitt område, men vi har väldigt lite kunskap och erfarenhet generellt som veterinär i grund och botten om det här med arbetande hund. Mm. Och det försöker jag ju råda bot på genom att skriva och lära mina kollegor om vad som är speciellt och hur man ska prata med jakthundsägare.
Mm. Som faktiskt pressar hundarna väldigt hårt många gånger.
Pressar hundarna hårt. Man liksom får poängtera att det här är som att vara en elitidrottsläkare, liksom, fast när man har en elitidrottare på fyra ben. Mm. Och här är ju dialogen mellan hundägaren och veterinären superviktig. Alltså det här är ju att lägga ett pussel. Liksom. Hur ser det ut på pejlen? Vad är det som är små förändringar i beteendet, kanske ute i skogen eller hemma, som har jättestor betydelse för prestationsförmågan.
Mm.
Så att det är lite speciellt och det är väldigt... Jag kommer att fortsätta och försöka och både lära och informera både djurägare och kollegor hur det här egentligen fungerar. För jag tycker det känns så viktigt att kunna... Alltså det känns så roligt när man ser liksom vilken effekt det har av allt det här man kan göra själv.
Mm.
Och inte vara så där lat som man bara, nu funkar inte hunden, nu går jag till veterinären, utan klura själv. Jag vill ju lära ut friskvårdstänket och sen kunna finnas till hand som ett bollplank eller när det händer något skit ute i skogen då. Det är ju liksom det jag skulle se som ett drömscenario.
För det där hör man ju mer och mer, jag som pratar med mycket jägare. Folk har haft problem med magen, de har haft problem med noskvalster, halsar etc. Foder, allergier, och då blir det, till slut så har folk varit hos veterinären så mycket. Kontentan av det blir egentligen att nej, jag slutade gå dit, utan jag drog mina egna slutsatser. Och det är ju lite så att man kollar hur hundarna mår med olika foder och sen så väljer man det som funkar bra.
Men jag förstår det. Jag förstår det till fullo. Men istället så tänker jag att just det här med att man då... Du har ju ett jättebra exempel, Jonas, med din fina lilla skiller och hans mage.
Lilla.
Jag har stora långbenta skiller som jag har haft äran att träffa. Ja. Nej, men alltså där är så här typexempel med en ung hund som du har berättat om. Där man egentligen, bara man förstår att det är magen i grund och botten där som är bekymret, lägger till... såna här fiberfrön, psylliumfrön, och börja ge goda bakterier, stärka immunförsvaret, så helt plötsligt så försvinner mycket av symptomen.
Mm. Ja, men verkligen. Och jag gjorde ju faktiskt så, det kan jag ju säga till alla lyssnare, att jag, det vet nog säkert många också, men som Walter var ju en hund som hade en otrolig jaktlust som ung, och vi hade väldigt dåligt med räv hemma på våra marker, och jag jagade ju han heldagar, väldigt många dagar i sträck, fast i injagningen alltså. Så han fick ju i princip driva rådjur och harar och allt vad det hette liksom. Och det vart ju aldrig rävjakt, och det var ju för att vi hade väldigt lite räv. Och vips så var han injagad på rådjur och harar, kan man säga. Och jag var jämnt arg när jag jagade med han. Och det byggde ju inte direkt vår relation, utan det hämmade ju vår relation. Och han var ju alltid nervös och ängslig när vi skulle åka ut, fast han hade den här fruktansvärda jaktlusten. Så det där banade ju en väg till att han... vart jättedålig i magen, fick halsinfektion, vi opererade bort tonsillerna på han. Jag gav han noskvalstermedicin för att han började bli jättekonstig i skogen, eftersom att han förmodligen var då nervös över vad jag ska tycka om vad han gjorde hela tiden. Han visste ju inte vad han skulle få jaga. Skulle han ens få jaga? Men han hade ju sån lust att han bara körde ju ändå. Det där tog ju väldigt lång tid för mig, och jag provade också många olika foder. Jag provade tre veckor, en månad, och det vart bara sämre. Sen provade jag något annat foder, det vart bara sämre. Sen provade jag igen mer mat, och det vart om möjligt ännu sämre, tills att jag började ge han då ett foder tillsammans med psylliumfrön, och så körde jag det i ganska låg dosering under lång tid, och då började han bli bra, och så jagade han väldigt mycket mindre också.
Mm. billigare att köpa psylliumfrön och gå till doktorn och köpa dyra foder, tänker jag.
Jag kan ju säga det också att jag undersökte han för ungefär 50 000-60 000. Mm. Helt i onödan känns det som idag.
Ja, på ett sätt så har du ju rätt. Och som sagt, jag är ingen förespråkare för att veterinärer ska tjäna pengar som ni har. Tvärtom, jag tycker att man måste... Hunden är alltid liksom i fokus, och där är det ett så typiskt exempel med Walter hur man tänker till hur hundkroppen fungerar. En ung hund med en otrolig jaktmotor i, och vad händer då i kroppen? Jo, då får man en reaktion som heter oxidativ stress, skitsamma vad den heter. Det skapar oreda på cellnivå. Skapar retningar i kroppen. Retningar svaras av inflammationer, alltså rodnad, smärta, svullnad, nedsatt funktion i kroppens känsligaste organ. Och vad är det på en ung hund? Jo, immunförsvaret, 80% av det sitter i mag-tarmkanalen. En annan del är rörelseorganet, och då känner ni igen här att det finns många symptom, halsinflammationer, konstiga sök, dåliga skall, konstiga hältor som har att göra med det här. Jag kan säga så här till alla, det är skitsvårt att ha de här duktiga, villiga, unga hundarna. Vi har själva, jag och min man, exakt den erfarenheten också, att de vill så mycket. Det är som att hålla ett fyrspann liksom.
Mm.
Men då måste man ta ett steg tillbaka för att de här organen ska hinna ikapp, och man lugnar den här stressen i kroppen, den här liksom inre stressen som inte handlar om stress kanske som vi människor, utan det är mer en process som man kallar för oxidativ stress.
Mm.
Och dundra på med det som får immunförsvaret att må bra, nämligen fibrer till tarmen, goda bakterier och sen faktiskt antioxidanter. Och där har du ju till exempel omega-3, fiskoljan, i det här.
Mm.
En diagnos som jag jobbar jättemycket med, för det står ofta i min bok så här, funkar inte. Och det tycker jag är bra beskrivet. När det inte funkar.
Ja.
Det funkar inte. Ja, det gör något.
Ja.
Man är doktor Phil på hästarna.
Ja.
Nej, men alltså, de lyssna nu, mina kära vänner. De allra flesta halsproblem och det ni upplever ute i skogen som så förbannat frustrerande, det handlar om unga magar som är överaktiva, sura uppstötningar, röda tonsiller, svullna slemhinnor, det funkar inte. Och där kan man ju alltså själv då våga gå in innan man står och har skitit i det blå skåpet så att säga med problem. Utan då kan man gå in när man ser att unghunden under puberteten börjar att kanske vara lite ojämn med aptiten eller inte riktigt börja funka som det ska. Om man säger att ja, men han är i alla fall ung. Inte bara köra på, utan använda begreppet kvalitetssläpp eller kvalitetsträning.
Mm.
Det vill säga släppa kontrollerat, även om de vill så mycket. Och sen anpassa det här med att ge fibrer, att ge goda bakterier och att ha samma tråkiga, bra mat hela tiden. Gärna fortsätta med valpfoder länge som är lättsmält för att inte störa magen. Så att det här är så här, som ni hör så brinner jag för det här med magar och bajs och halsar. För det är så centralt i jakthundarnas hälsa. Och ni kan göra så mycket själva.
Mm, men när du säger goda bakterier, kan du inte utveckla för någon som hör det? De kommer ju inte, de kanske köper Proviva och ger till hunden, och det är ju inte helt rätt.
Man säger att i grovtarmen så finns det ju naturligt bakterier, och även i mage och hals, som skapar en balans i immunförsvaret. Och det är mjölksyra bakterier som vi framförallt tillsätter. Och det är ju i Proviva, A-fil och sånt också. Men hundarna har ju sina alldeles egna. Så att det är bra att få i dem vätska med Proviva till exempel. Men annars så får ni köpa mjölksyra bakterier eller goda bakterier för hund och ge dem pulverform, tablettform. Ganska dyrt, men ändå så förbannat värt det liksom.
Mm. Ja, för det finns ju på apoteket att köpa mjölksyra bakterier för hund.
Yes, men fråga efter för hund. Och sen var lite besvärlig även där, så att nu ska inte jag nämna massa märken, men det finns de som man kan använda med långtidsbehandling, alltså som är lite billigare.
Ja, du får gärna nämna något märke om du vill.
Ja, då får jag det.
Ja, det får jag,
då nämner jag rakt ut Canius med C, för det finns ju de här gamla märkena som heter Fortiflora, Aptobalans, och de använder man ju ofta för akuta magtarmstörningar, men just Canius med C, den är väldigt ekonomisk. Så den kör man, jag gör så själv, att jag börjar ge den från unghundarna kanske en månad innan jag vet att de ska gå in i jaktperioden som är lite mer intensiv. För då ger jag ju immunförsvaret en skjuts uppåt. Liksom.
Mm.
Och det är förbannat svårt. Då har jag minsta liksom bajsbekymmer att jag har den här lilla ojämna avföringen eller att jag ser liksom att ibland vissa dagar bra och vissa dagar dåligt. Då ger jag till en 20 kilos hund kanske en matske, sån här psylliumfrön eller loppfrön som de kallas för, från ICA, Konsum, you name it.
Ja, för där finns det ju psylliumfrön från ganska dyra märken till att det även finns psylliumfrön på ICA. Och det där får jag frågan om ibland, att vad är skillnaden på dem? Och jag sa, det vet jag inte.
Jag tror att det är, egentligen är så att så vi har ju ett helt annat förhållande, vi människor, till fibrer och kolhydrater än vad hundarna har.
Mm.
Och våran enda, de här psylliumfröna innehåller ju också till exempel omega 3 och annat. Och vi kan ju kolhydratladda, vi kan ju bryta ner de här i våran mag-tarmkanal. Men det kan inte hundarna göra. De kolhydrat efterladdar som vi säkert kommer prata om också i vätskeersättningen. Men det gör ju att du kan ju ge de här lite billigare fröna, för att det som händer om ni stoppar dem i vatten, det är att det blir som en sån här gelékapsel runt omkring. Så de blir liksom som, de åker kana rakt igenom grovtarmen samtidigt som de bromsar upp bajset lite grann. Och det gör ju att du kan få en hundkropp som hinner att ta upp vätska så att man då får ut fin avföring.
Och även ta upp näringen i fodret.
Ja, näringen tas ju upp i tunntarmen, så visst, det bromsar upp lite där. Men det är framförallt liksom att se till att man får en rätt konsistens och ta upp vätskan i grovtarmen.
Okay.
För där det finns även andra funktioner där, men det är den som är central, eftersom just vätskebalansen i hundkroppen är så viktig för att de inte ska bli sjuk.
Vi ska backa tillbaka lite här nu, för vi får inte prata för mycket om alla det här. Så vi har lite ämnen att gå igenom också.
Ja. Ni hör ju.
Ett vanligt scenario för oss jägare, det är att man åker ut och jagar och sen har man tränat sin hund under sommaren och man tycker att man har dem i relativt bra form och man jagar dem och de går ju lite knackigt i början och sen börjar det gå bra. Och sen när man kommer in i kanske slutet på september, början på oktober, då tycker många att det är antingen så har de fått noskvalster eller så är det lövfällning eller svampar som luktar, utan hundarna går bara väldigt dåligt. Och sen börjar man behandla dem för noskvalster och så blir de bra en period och sen kommer det tillbaka. Är det någonting du känner igen?
Mycket väl.
Är det noskvalster som vi får på våra hundar varje år?
Nej, jag vill påstå det, att det inte är det. Och sen kommer ju, alltså, om vi börjar med det här begreppet igen med retningar i kroppen, alltså någonting som orsakar en reaktion från kroppens sida, så kan ju det till exempel vara en liten parasit som lever i hundens nos som orsakar svullna slemhinnor, och då känner de absolut ingenting.
Mm.
Men det många inte känner till är att de flesta noskvalstersymptom är, ja, alltså de har egentligen inga synliga noskvalstersymptom, men hund som, det finns de som har noskvalster. Men då är det klassiskt som att släppa ut dem en klänypa över nosen. Då funkar de inte i början för att bli dåliga sen. De är helt pigga och de har aldrig några halssymptom. Där handlar det om andra typer av retningar. Anledningen till att man tycker att det funkar lite bättre när man behandlar mot noskvalster är att vissa av de här preparaten har en antiinflammatorisk verkan. Alltså de får slemhinnan att svälla av och får då hunden att fungera momentalt tillfälligt bättre.
Mm.
Men sen sitter ju retningen kanske kvar i form av en mage eller en infektion eller ja, det, vad som helst.
Vid de gångerna som de inte har noskvalster så att säga.
Ja, och då kommer det tillbaka symptomen och då tycker man att då ska vi ta något starkare och det kommer inte att hjälpa, för att alltså noskvalster för mig, det är ju liksom inte ett problem. Och jag vill ändå påstå, jag tycker inte att vi veterinärer egentligen har med noskvalster att göra. Det är en parasit. Ni gör en riskbedömning om hunden har varit ute mycket bland andra hundar. Och då främst haft noskontakt. Och gör en avmaskning innan säsong. Och då kan man ju använda, man använder det milbemoxin. Och det känner ni kanske igen som Milbemax. Ett receptfritt preparat som man kan använda. Det är det som finns i Interceptor. Dessutom så tar ju många av de här fästingpreparaten som säkert många använder, även noskvalster.
Mm.
Och resistensutvecklingen, alltså om det är så att det finns medicin som inte den här parasiten dör av, den är, vad man vet idag, väldigt liten. Och det vet man ju för att de här preparaten är mycket väl använda i andra delar av Europa, till exempel mot andra parasiter.
Mm.
Gör en riskbedömning, avmaska hunden, skit i noskvalster, fokusera på varför det då inte funkar. Kolla halsen, fundera på varför tonsillerna är röda, varför hunden inte beter sig som den ska i skogen etc. Mm. Så att det är något annat.
Vad är det vanligaste anledningen när folk kommer in och tror att de har fått noskvalster på sin hund då?
Jag skulle vilja påstå att det är 99% på hundar under 2 år att det handlar om magkatarrer som har löpt amok. Alltså inflammationer i magslemhinnan som har legat och retat och frätt på den här övre luftvägarna så att de har blivit svullna och röda.
Mm.
Tonsillerna är ju alltså lymfknutor. Det är en del av immunförsvaret på insidan. Då kommer ju de bli röda. Men det är inte deras fel så att säga, utan det sitter ju nere i magen. Det man vet, för att återvända till det här begreppet oxidativ stress, det är att om man liksom trycker på en ung hund när den fortfarande håller på att utvecklas, och det är jättelockande att göra, då kommer inte immunförsvaret hos hunden att räcka till. Liksom.
Mm.
Alltså, vi opererar bort tonsiller också, det är inte det. Men alltså, det finns, de allra flesta fallen kan ni faktiskt själva spåra tillbaka till den här, om vi nu tar ditt exempel, att i början av säsongen kolla halsen, se om den är röd, analysera hunden, är den känslig, är den ung hund? Ja, men gör allt för att magen då ska må bra, så slipper ni det här bekymret senare.
Mm. Och då inför en jakt kan man till exempel kolla halsen, nej den är ingen röd. Och sen när man kommer i oktober och hunden börjar gå dåligt, och man då kollar halsen och den har blivit röd då kan man tänka att det kommer från magen.
Eller att den är överansträngd helt enkelt och behöver vila, för det är också det. De sjunger opera ute i skogen verkligen och gör ju ett jättejobb. Om jag skulle se en i oktober att nu är det rött och svullet, och så skulle jag, då skulle jag tänka efter lite grann hur, om den här hunden har gått väldigt hårt eller om den har varit, visat några andra symptom, kanske haft någon diarré eller någonting annat sånt. Då skulle jag i så fall vila hunden och sen se om inte bara vilan gör att det kommer att gå över och kanske ge den här boosta som vi kallar för immunförsvaret med lite extra fiskolja och omega 3. Jag kan säga att oftast är det ju, nu säger jag ju magen på 100, men oftast är det ju många bäckar små. Det är mycket som händer samtidigt i den här hundkroppen. Då kommer de att få ett slitage och en inflammation i halsen som visar sig genom att det inte funkar ute i skogen.
Mm.
Sen har vi så här lite lömska historier idag, som inte som noskvalster utan däremot lungmaskar och hjärtmaskar. Om man då har till exempel en torrhosta inemellan eller har en hund som man tycker är tröttare än normalt och sånt, då börjar det hända saker i kroppen också som kan påverka luftvägarna. Man får vara lite detektiv och lite fundera kring hur just ens egen hund fungerar.
Jag tror att många jägare är ju väldigt enkla och vill ha ganska enkla och konkreta vägar till en lösning. Och jag vet ju bara som när jag har pratat om psylliumfröna i både poddar och filmer, så är det ju otroligt mycket folk som har skrivit och tackat för att de har bara gett psylliumfrön till sina hundar och sen har magen blivit bra, de har sluppit den här halsinfektionen och hundarna har börjat funka igen.
Det är det häftigt.
För en sån enkel grej, alltså köpa psylliumfrön för 100 kronor och sen räcker ju i princip det hela säsongen, känns det som.
Ja. Nej, men alltså, och det handlar ju om en insikt i hur hunden fungerar och var man måste lägga krut någonstans. Och det är ju just mag-tarmkanalen och rörelseorganet alltså, som man behöver vara extra aktsam om.
Mm.
Och så att det är ju som det här med sköra tassar också, när man tänker att de går sönder och sånt. Att, ja, där har vi ju då fiskoljan och omega 3 som tillskott och sen ett tips som jag fick för länge sedan från en kollega i Alaska, en dragonsveterinär, att använda gelatinpulver i maten. Alltså vanligt gelatinpulver från butik.
Okej.
Okay. 20 gram per dag i 14-20 dagar.
Ja, just det.
Ja, jag har så många exempel på tassar som bara, alltså tramptinnorna blir mer elastiska. De här gamla knepen ska man inte förakta, utan oftast bara någon ger mig en bra förklaring om varför det funkar så kan man förstå vad som händer och att det är bra.
Mm.
Och sen måste man ju prova. Alltså man måste ju testa. Det man inte ska testa, det är att hålla på att byta foder hysteriskt, för då orsakar man en oreda i magtarmkanalen.
Obalans i magen.
Ja, för då måste grovtarmens bakteriefloran, den här goda bakteriefloran, lära om hela tiden om jag ger ett nytt foder. Och det tar upp till 2 månader. Inför säsong, då tänker jag ju till, nu börjar ju nästan, utan att ni får ångest, blir det lite sent liksom, men att jag vill ge den maten under 2 månader innan den hunden ska gå hårdare. Jag vill inte tänka på mat när jag startar jaktsäsongen.
Nej, för jag tror att många kan tänka nu börjar vi närma oss mitten på juli här, eller vi börjar närma oss slutet på juli.
Och då börjar många tänka här, undrar om man skulle prova ett färskfoder kanske. Det är ju så lättsmält och det är ju bra för hundarna. Undrar om jag ska börja prova det kanske. Och så har man en tanke om att börja byta foder redan kanske i slutet på juli, början på augusti när man ska släppa sin hund 21 augusti.
Ja, och det skulle jag ju aldrig göra, för det är ju att leva farligt, tänker jag. Och sen innehåller ju, färskfoder är ju bra för att det är så otroligt smältbart. Alltså det tas upp bra. Mag-tarmkanalen störs inte, men det innehåller också mycket bakterier, så det kräver ganska goda foderrutiner och lite, har man en skör mage eller skör hals till exempel, då kan det ju vara så att de här bakterierna faktiskt får fäste. Där kanske man måste tänka till lite grann också hur man har för hundliv, vad man väljer för foder. Det är inte fel, det är många som frågar mig så här, men om man går på två foder då? Ja visst, det går väl jättebra, bara hunden är van vid det, så att man har ett grundfoder hela året och sen så lägger man på ett lite mer energirikt foder, men då har man givit hunden det hela varje dag så att säga fram till den ska ha mer av det.
Det här halsinfektionerna, vad är vanligaste anledningen till en halsinfektion på till exempel en 3-5-årig hund?
Ja, får jag vara jobbig nu, Jonas?
Ja.
Ja, nu ska jag lära dig. Infektion är ju ett begrepp där man pratar om infektioner med bakterier och virus och parasiter. Det här är egentligen en inflammation. Alltså kroppens svar på en retning. Och det kan ju vara DVF, det vet i fasen. 3-5 år, då skulle jag nog säga att jag brukar backa bandet på de hundarna och höra med hur funkade första jakthösten, andra, alltså vad har hänt i hundens liv? Och där har man ofta en historia när det har hänt någonting. Kanske hunden har gått varm som 1,5-2-åring. Och sen har den ju jagat bra, men sen har den ändå legat och överansträngt den här slemhinnan så att det har blivit för mycket. Det kan vara så att immunförsvaret överreagerar så att tonsillerna aldrig sväller av. Då ryker ju de tonsillerna.
Mm.
Sen kan det vara så att det är något anatomiskt konstigt eller att det ligger något vad vi kallar för en dold retning, alltså en lungmask eller en infektion i kroppen som gör att till och med frön som har hamnat i lungorna eller uppe i slemmen som ligger och reta liksom.
Mm.
Där har man ofta många bäckar små. Jag har också fall där man har flera hundar i en besättning som drabbas. Man gråter med djurägarna, alltså man tycker ofta har man sagt, vad gör jag för fel? Där har man ju hittat mögliga hundkojer, dåliga foderrutiner med mögligt foder. Jag hade en som jag mannar uppe i Jämtland som hade jättefint ordnat för hundarna. Vi var liksom, men de låg ganska nära en vedkamin och då var det liksom, dels var det mögel från veden, men sen blev det så torrt också. Så då blev slemhinnorna, ni vet, som man vaknar ibland och känner aldrig så här, jag måste ha vatten. Så där hittade vi den anledningen. Jag köper inte det här med att man bara kör med massa noskvalster och sånt, utan jag tänker att här gäller liksom att tänka till och att titta i sina halsar. Det finns ju, den kan ni kika på Fjällveterinärens hemsida bland annat, att ta den tiden och vänja era hundar och kika och läsa av den här rodnaden, svullnaden och hitta dem i tid.
Mm. Mycket bra tips, Anna.
Är du matt nu, Jonas?
Nej då, för tusan. Jag tycker det är intressant. Det är nästan så att jag men du tar mina ämnen ifrån mig ibland, känner jag, för du lägger svaren innan frågan kommer. Så det, men det är ju informativt. Sorry. Det är ju bra.
Det är som Jeopardy, vet du.
Ja, precis.
Jag har ju varit veterinär i över 25 år. Alltså när jag började med det här, även med stort intresse för det här med jakthundar och arbetande hund. Alltså det var mycket noskvalster och annars var det antibiotika mot halsinfektioner. Men det har ju liksom, någonstans på det här så har man ändå börjat tänka till att vad händer i kroppen och hur funkar det, och både från kollegor och hundägare. Och vi behöver vara jättemycket bättre på att förstå det här. För det blir roligare, billigare och liksom, att starta med en hund som du vet att nu har gjort allt för att det inte ska hända något skit.
Men du pratar mycket om den här slemhinnan som blir inflammerad. Vilken slemhinna är det? Alltså i halsen då?
Hela munnen och halsen och nosen består ju av en och samma stora slemhinna, kan man säga.
Okay.
Och det är ju den slemhinnan som egentligen ska skydda kroppen ifrån att det kommer in en massa främmande ämnen. Den slemhinnan, om den blir retad av de här främmande ämnena eller främmande, vad det nu kan vara, frö, infektion, överansträngning, så kommer den ju bli inflammerad, svullen, röd och inte funka.
Mm.
Och grejen är en hundmun och en hundnos, det är ju så att det är så förbannat mycket slemhinna. Om man liksom skulle veckla ut en nosslemhinna, som på Walter till exempel, då skulle du kanske ha 1,5 gånger 2 kvadratmeter. Alltså den är stor.
Åh, jäklar.
Ja, och då kan man tänka sig att man trycker in det där i en hundnos, så förstår man varför de är så skör.
Och då finns det mycket som kan krångla där också och bli lite inflammerat.
Ja, alltså det är det som händer, att när det blir inflammerat så kommer den att förlora sin funktion. Det blir täppt i näsa, det blir täppt i munnen, och då kommer det kunna bli som hos en, alltså hundar får inte astma, men de kommer känna att de inte kan ta upp så mycket lukt som de normalt skulle kunna göra, och de kommer känna att de inte syresätter sig så mycket som de kan göra.
Mm.
Vet, hundarna tar ju upp lukt på både in- och utandning, de är ju helt otroliga och har ju en förmåga, så det är en åttondel av deras hjärnor är luktcentralen. Man måste förstå också hur sköra de är från vad vi tycker är små störningar i den här slemhinnan.
Mm.
Så det är en väldigt relevant fråga egentligen. Vad är en slemhinna? Ja, det är egentligen liksom membranet i hela hundens mun och nos och hals som gör en stor nytta, men också kan bli skadad. Liksom.
Mm. Som är ganska skör också då?
Den är väldigt skör. Och har de gått, men du frågar om den här 3-5-åriga hunden, de flesta hundar som har gått länge med en övre luftvägsinflammation, alltså en halsinflammation, de kommer kunna, då går den liksom djupare och djupare ner, för då har de passerat de här lymfknuterna, tonsillerna, den går ner i luftstrupen och ner emot lungorna, och det är inget bra, för då får man något som heter bronkit eller luftrörskatarr.
Mm.
Och då har du fått en inflammation som har gått djupare ner emot det som är centralt i hundkroppen, nämligen syreupptagningen och hjärtat och lungorna. Så då börjar det ju bli en mer astmatisk känsla när de är ute och springer i skogen. Då blir de liksom, de syresätter sig inte. Det mäter ju vi i blodprov också och ser att de röda blodkropparna är inte lika fluffiga och syrebärande som de normalt ska vara.
Mm.
Allting går att behandla i min filosofi, eller det mesta i alla fall. Men det blir mer eller mindre liksom krångligt och kroniskt ju längre man går med det.
Det där som du säger, att det går längre ner och blir som en astmatisk känsla för hundarna och att de får ingen syreupptagningsförmåga. Är det någonting som kan bli resultatet av att man, vi säger en hund som är jättelös i magen, den är kanske känslig mot något foder, och man matar på och den går inte upp i vikt, och sen matar man den ännu mer. Till slut så blir den så urmattad så att den orkar i princip inte jaga.
Ja, det kan ju vara så. Då kan man tänka sig att den mag-tarmkanalen, förutom att det liksom blir en nedbrytning av hela kroppen, för att då har ju inte kroppen får ju inte den näring, så att säga, som man orkar ju rent fysiskt inte, så måste den ju ta i mer, och då ökar ju risken för att man får luftrörskatarrer och bronkiter.
Mm. Och vad gör man mot det då? Är det penicillin som gäller?
Nej, alltså penicillin eller antibiotika, tyvärr så det är jättesällan jag använder det mot luftrörsproblem, för att det handlar inte om bakterier förutom när de får typ halsfluss, och det är inte vanligt.
Mm.
Förr dundrar man ju på med massa antibiotika, tog man bort alla de här goda bakterierna, utan det är ju inflammationer, och då är det så att det finns ju olika grad av mediciner. Det som vi kallar för antiinflammatoriska mediciner, du har ju de här vanliga, hundmagnesylen kan man ju prata om, i Rimadyl, Metacam, alla de här. Och sen finns det ju också kortison. Och kortison är ju ett kroppseget ämne som är väldigt potent för att svälla av. Och dessutom snällt för magen. Så de här djupare historierna, de hamnar ofta på men väldigt, väldigt låga doser kortison, för att inte bryta ner kroppen när man har gått djupare ner. För att det där blir liksom en ond cirkel. Jag brukar säga att det är som att klia på ett myggbett, i en inflammation. Det är liksom, det bara snurrar på av symptom som allt har att göra med att kroppen håller på att bryta ner sig själv. Det är inte kört för den hunden, men man måste ta den här hunden på allvar och liksom kanske lägga lite mer krut på ett mer lättsmält foder, dundra på med goda bakterier, ge sig till att den får fiskolja, hålla koll på hälsan för att få den här pusslet, som vi säger, att fungera.
Hur länge tycker du att en jakthund ska vila efter att den har fått en halsinflammation?
Jag säger så här, jag vill helst inte att ni hens ska få den på unga hundar. Om man ser att den under, klassiskt om man säger under puberteten, jag kan ta vår egen unga Schillerhanne som exempel. Han är ju 1 år fyllda nu, han har precis börjat han är lite sen i utvecklingen, om man säger så positivt, att han börjar upptäcka brudar nu, tack och lov.
Ja.
Och då vet jag ju att då kommer ju kroppen utsättas för en väldig stress i sig själv. Så då lägger jag på extra goda bakterier och psyllium fram på hans mat varje dag, även om jag inte ser några symptom. Och sen tittar jag på honom i halsen så att det inte blir, att det inte ser rött och svullet och irriterat ut. Så att det är det jag menar, att då behöver man överhuvudtaget inte drabbas av en halsinflammation, just om det har med unga hundar att göra. Mm. Sen om det är så att han ändå skulle drabbas av det, om han står på en behandling, då brukar jag säga generellt ungefär 1 till 2 veckor.
Mm.
Alltså om man tar akut. Men har man en bronkit, då vill ni inte ens veta hur lång tid det tar. Det kan ta 4 till 6 veckor och det vill man inte stå med.
Vi säger om de skulle ha fått en bronkit och att de står på medicinering och sen när medicineringen är klar, efter kanske 10 dagar, 10 dagar, en vecka eller sådär. Då tror jag att många står där att ja, men den är ju ganska fräsch nu, och sen åker man ut och släpper den efter 2 veckor efter den här behandlingen startades.
Jag brukar, och det, jag förstår det, och det där är knäppt. Jag förstår inte var de här 10 dagars behandlingarna egentligen kommer ifrån. För att man kan säga så här, det tar ju, för en vävnad att läka tar det 10 till 14 dagar, men sen är den ju skör. Så vad jag brukar göra är att jag säger hundarna, det här är också vanligt att jag hör att hundarna får vila, då ska de stå still och inte göra någonting. Värdelös säger jag, utan de ska lågintensivt tränas. Alltså ut och gå med dem, balansträna, gör saker utan större flås under den här viloperioden.
Mm.
De får baska mig inte anstränga slemhinnorna i halsen, men de ska röra på sig.
Mm.
För att vi inte vill börja från noll igen. Och då kommer vi få en överansträngning som ett brev på posten.
Mm, att man håller dem lite grann i konditionen.
Ja,
då.
Ja visst. Och det är, alltså, man behöver inte stressa med det, men alltså, man ändå rör på dem. Om de nu inte har en infektion i kroppen, alltså bakterier eller virus, så måste man ju, precis som när vi får flunsan, vila. Utan man rör på dem och håller dem ändå igång utan flås. Och sen när man startar jakten, då säger jag så att ja, men okej, nu kommer inte den här hunden förstå om jag säger så här, nu tar vi det lite lugnt i början, eller hur? Utan nu måste vi liksom, ja, utan den kommer ju köra 180 knyck. Och då får man ju vara beredd på att medicinera fortsatt för att stödjande medicinera. Och sen också inse att ja, har den varit ute och jobbat så där mycket och har varit sjuk tidigare, då måste man kanske vila. Släppa en dag, vila 2 dagar och så vidare. Lite tråkigt, men det är ändå så att det är en läkningsfas flera veckor.
Mm.
Så det är en jättebra fråga du ställer. För det tror jag gör att många trillar dit på de här lite mer kroniska problemen i onödan.
Mm. Det tror jag med. Därför att jag har ju stått där själv och medicinerat min hund. Och sen har han sett fräsch ut efter 7-10 dagar. Och sen åker man ut och släpper han. Ja, det funkade ju bra. Sen släpper man dagen efter igen och kanske ytterligare en dag. Och sen ja, så kanske man jobbar vardagarna och sen blir det fredag, lördag, söndag jakt igen. Och sen så söndagen går det dåligt och tänker man att ja, men nu var han lite trött. Och sen kanske man är ledig någon dag på veckan efteråt och så jagar man med dem igen och det blir sämre. Och så tänker man att man släpper en gång till för man vill att det ska bli lite bättre. Och det, sen den där fjärde dagen, man, fan, då var det ju bra före helt plötsligt, då måste jag ju släppa.
Ja.
Det är nog en sak som jag tror många jägare ramlar dit på och jag själv har gjort det.
Ja, man ska, en kompis som sa det, man ska sluta när det är som roligast, det är ganska bra.
Ja, men faktiskt.
Och det är lite för hundens skull också, för då sliter man ju inte på kapital som den faktiskt inte har. För den kommer inte, vi måste hela tiden tänka åt dem. Även om man har den här erfarna hunden som man tycker ska klara av mycket. För sen kommer ju när de är 6-7 år så kommer ju, först är de ung till de är 2 och sen blir de ju seniorer när de är 6-7 år och uppåt. Och det händer så mycket i hundkroppen, det pratar ju du och jag med Walter också. Liksom, att även om man tycker att nu kan de så mycket, och är, men då måste man också ta lite hänsyn till att man faktiskt inte då tänker kanske fredag, lördag, söndag. Jag kan absolut tänka mig fredag, lördag, men sen skulle jag nog säga att inte söndagen, utan då vill jag kunna släppa nästa helg igen.
Mm.
Jag kan ju bara jämföra med till exempel våra fågelhundar när man ska upp på fjället den 25, det är full snurr liksom, ute i tält. Där måste man ju förstå att om man kör många dagar i sträck, då kommer det också öka behovet av att vila för hunden efteråt. Och det kan bli surt om man gör det extra släppet som man tänkte att jag vill se om det verkligen funkar eller så. Utan försök att hålla igen lite grann för att hunden ska hålla.
Mm. Och nu är vi på väg att ramla över in på vätskeersättning och toppladdning. Men vi ska lugna oss lite grann med det. Då ska jag först ställa en fråga här. Jag tänker det här med att göra rent hundhus, hundboxar och även hundgårdar. Jag tänker för bakterier i hundgårdarna. För då pratar man ju om att det skulle kunna bli en eventuell infektion då. Om man har fel bakterier i hundgårdarna i form av för mycket avföring och så vidare. Vad har du för, har du någon erfarenhet eller tips där? Liksom, vad ska man använda för medel för att göra rent hundgårdarna så att man inte bränner tassar och så vidare?
Ja, alltså väldigt varierande beroende på vad man har för hur mycket hundtryck det är, om jag säger så. Hur mycket, men man kan säga att det är viktigt att man har en luftig miljö med så lite skit som möjligt. Att man har rutiner. Jag tyckte det enda som var bra med coronapandemin, det var egentligen att man för in den här normala hygienrutinerna även i sitt eget hem och sitt hundhus, om jag uttrycker mig så. Men jag brukar ju förorda att man kör någon typ högtryckstvätt eller någonting sånt där. Och det är bara om man får en parasitbörda till exempel och de här små amöba-parasiterna som man behöver använda virkon och sådana saker.
Mm.
Jag tror inte man ska vara så fokuserad vid det där. Men det är klart att skit är skit så att säga. Och där kan det också bli en massa basilusker i. Men mycket klarar ju ändå hundmagen i den aspekten. För det är ju deras naturliga flora och miljö.
Mm.
Det är inte där bekymret sitter egentligen. Man ska liksom tänka, man har rutiner för att ta bort skit ofta. Man har rutiner för att ha handdesinfektion själv och man ska ta och hålla på i hundarna. Man har liksom storstädning, inte när det verkligen behövs utan kanske helst någon gång i månaden när man verkligen går igenom hundhuset.
Mm.
Ångtvätt är någonting som vi kör också med som är bra, för det gillar inte bakterier.
Ja, men är det mer som på möbler inomhus då?
Ja, kan man absolut tänka sig.
Mm.
Nu har jag varit begåvad med en väldigt allergisk hund en gång i världen. Och då blir man så här också rutiner på att till exempel soffor. Så här, använd inte gamla soffor och skit och sånt där. För det trivs ju kvalster i också. Nu pratar vi inte noskvalster utan andra kvalster. Utan kör lakanöverdrag. Liksom. Köp en massa lakan, tvätta dem varje vecka. Eller häng ut dem när det är kallt väder ute. För då kommer inte de här retningarna. Och då kommer hunden att slippa hantera det omgivningen, om jag säger så.
Mm.
Det finns en hel del hundar som är allergiska eller överkänsliga och sånt, och då är huden där också väldigt viktig att skydda, just för att det inte blir en massa att det blir en massa onödiga retningar som immunförsvaret måste hålla på att jobba med, typ då kvalster ifrån gamla soffor eller skit ut i hundgården och sådana saker. Så man behöver försöka tänka till vad man har för hundmiljö.
Och som jag till exempel, jag har ju två fåtöljer hemma som mina stövare i princip alltid ligger i. Det är tygfåtöljer. Och då är egentligen ett tips där att använda sig av en ångtvätt.
Ja, ångtvätt och sen vanliga billiga lakan som man drar över. Jätteenkelt, för då skapar du en barriär och du tänker att du skyddar din hund.
Mm.
Jag som jobbar med en del hudproblem också, utredningar, där är det ju ganska ofta så att man hittar en boven i dramat. Det är gamla tygfåtöljer som man har köpt för att hundarna tycker att det är mysigt. Avtorkningsbara ytor är ju någonting som jag lever efter hemma. Jag kör
skinn.
Ja, gjort det. De är så bortskämda. Nej, men biabäddar till exempel, klassiskt, som man kan torka av. Skinnsoffor, jag ska inte säga att ni ska köpa dyra skinnsoffor. Köp billiga lakan istället och trä över och tvätta rent dem. Ha någonting som du hela tiden kan tvätta och göra rent.
Mm. Och det är just det där, jag har ju stått där själv och funderat, men vad ska jag använda för medel när jag tvättar och gör en typ hundhuset? Men det där, precis som du nämnde, det här Virkon S heter det väl, det har jag använt mig av, och som sagt, jag ser ju inte om bakterierna dör eller inte, men jag vet att man använder det i svinstior i alla fall.
Ja, och även här på kliniken där vi kör Virkon. Virkonet är ju, det dödar ju det mesta, och dödar inte, om Virkonet inte dödar det, då behöver ni hjälp, om jag uttrycker mig så.
Ja, ja precis.
Så att det behöver ni inte oroa er för.
Men för att bena ut det här med noskvalster då, du anser inte att det är något större problem?
Jag visste att du skulle komma tillbaka till den frågan.
Ja.
Ja.
Och det
nej,
är
alltså,
så...
Får jag säga så här, skit i noskvalster. Noskvalster är ju en parasit. Det är så, på 80-talet forskade ju en duktig kollega som heter Lotta Gunnarsson om detta lilla kvalster, att det fanns då på 20% av hundpopulationen.
Mm.
Så här många år senare så har ju avmaskningsfrekvensen och medlen utvecklats vansinnigt. Man avmaskar oftare, man har bättre medel och sånt. Så att forskningen gav ju oss Interceptor, alltså milbemoxin då. Och man säger att det är en jättebra parasitdödande medel just för noskvalster. Men jag som jobbar med det dagligdags också, att Finns det noskvalster, men det är betydligt mer sällsynt eller än vad vi vill tro. Och jag tror att önskan är just att bara ha den här tabletten. Det funkar igen när man har givit en spruta eller tablett eller vad man nu ger för någonting. Men det är inte så enkelt tyvärr.
Det man skulle kunna dra en slutsats där för att göra det enkelt för de som lyssnar, det är att om de upplever problem med luktsinnet så kan man kolla halsen, och är den röd i halsen så kan man utesluta noskvalster.
Ja.
På ett ungefär.
Ja, man kan ju säga så här för att vara lite krånglig. Det kan ju vara noskvalster också, men det har ju lyssnaren redan tänkt till om och i så fall gjort en avmaskning för innan säsong.
Mm. Och som du sa också, att man kunde ge Milbemax som innehåller Milbemoxin, samma medel som i Interceptor. Men det innehåller ju en mindre mängd Milbemoxin i Milbemax än vad Interceptor har. Så då ska man väl ge en dubbla eller en tredubbla dos.
Ja, där kan man ju rådfråga lite beroende på vad man har för storlek på hund. Men om man säger att det är 1 milligram per kilo och sen de som väger över 25 måste man ju då ta 2 eller 3 tabletter till.
Mm.
Och sen upprepar man ju det här efter 1 till 2 veckor, för att så parasiten går ifrån att vara ägg till att lägga ägg själv på 2 veckor.
Mm.
Det är väldigt lätt tycker jag generellt, det finns alltid undantag, att veta om du har haft noskvalster på hundarna när man ger dem en avmaskning. Den nysningen och förnysningen som kommer när de här små parasiterna dör av och ska ut, den är inte att leka med. Det skallrar liksom i väggarna.
Det blir inte en nysning då?
Nej, det där, jag har varit med om det själv när jag liksom vaknade och trodde att jag fattade inte vad som hände hemma. När jag glädjande nog tog in en noskvalster i våran besättning för många år sedan. Det var väl, det skakade lite i äktenskapet kan jag säga, men det blev bra. När stövaren inte funkade.
Mm.
Jag var inte så himla fixerade vid det här med noskvalster, för det, tyvärr är det lite mer komplicerat, men ändå ganska enkelt bara man tänker om och tänker lite mer hals och mage på hundarna.
Mm.
Hals, mage, vila.
Då ska vi lämna halsarna och noskvalsterna för en liten stund i alla fall. Men halsarna kommer nog garanterat komma tillbaka på.
Ja.
Och då ska vi ramla in lite grann på foder. Jag kunde inte riktigt hejda mig med mina frågor till Anna, så inspelningen drog ut på tiden. Och om du vill lyssna på ytterligare en timmes prat om hundfoder, hur man hanterar sår i olika former på bästa sätt, samt veckans lyssnarfrågor, då kan du göra detta på Jaktbloggens Patreon-sida. För som ni vet, så sänder vi varannat avsnitt på Spotify och varannat på Patreon. Och vill du inte bli med på Patreon, så är det helt okej. Då kommer ett helt avsnitt på Spotify nästa vecka. Tack för mig, så hörs vi nästa veckas podd.